Ja, vi tuffar på genom Gamla testamentets berättelser och börjar ju så småningom närma oss adventstid. Och då börjar vi faktiskt komma in lite på det som där det liksom en av de stora, den stora vändpunkten får man väl säga i Bibeln, när Jesus kliver in på banan, när Gud själv kliver ner och blir människa. Men vi har några söndagar kvar till dess, och det finns en hel del viktigt att stanna upp vid och som vi har att lära oss av. Och ibland så faller det sig så där extra bra nästan, hur en viss söndagstext passar in så där nästan profetiskt i våran tid. Passar bra att vi läser en av de största profetböckerna idag då, från Jesaja bok. Och vi ska läsa från det 6:e kapitlet. Och det här är alltså Jesajas egen berättelse om sin egen upplevelse han gör här. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med 6 vingar. Med 2 vingar skylde de ansiktet, med 2 skylde de kroppen, och med 2 flög de. Och de ropade till varandra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök. Jag sa: ve mig, jag är förlorad, till jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sa: när detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade: jag, sänd mig. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för ditt ord som enligt sitt eget vittnesbörd är levande och verksamt. Tackar dig för att ditt ord är, har någonting att säga in i våra liv. Har någonting att, av ett profetiskt tilltal. Hjälp oss att kunna urskilja det som du vill visa oss och det som du vill lära oss. Det som vi har att lära av just den här specifika situationen som var väldigt konkret och specifik och i en situation som var viktig för Israels utveckling. Men tack för att det också finns någonting i det här som talar till oss i våra dagar. Hjälp oss att överbrygga alla de här hundratals och tusentals åren mellan Jesajas erfarenhet och upplevelse och där vi står i våra dagar, i vår värld, i vårt samhälle och med våra egna liv. I Jesu namn. Amen. När vi möter Jesaja här, det här är 6:e kapitlet, så har han en speciell upplevelse här i templet. Antagligen är det en mix av att han är i templet kanske, eller han är någonstans i närheten, men får också se en syn av hur Guds härlighet fyller hela templet. Och som vanligt när det görs försök att beskriva Gud så blir det med väldigt konstiga termer, för att Gud är ju alltid mycket större än våra sinnen och våra begrepp. Det är inte att Jesaja beskriver inte, jag såg en skäggig gammal man som satt på ett moln, och runt omkring så fladdrade det tjocka bebisar med vingar och spelade harpa. Utan det är jättekonstiga saker. Jag såg serafer som svävade och de hade 6 vingar. De flög med 2 av dem och med 4 av dem. Det var inte så jätteeffektivt kanske. De använde bara 2 för att flyga. Resten använde de för att liksom dölja sina... De första döljer sitt ansikte, och med de 2 andra skyller de kroppen, och med de 2 andra flög de. Och så ropar de till varandra fram och tillbaka: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och den här lovsången, den här tillbedjan är så kraftfull så att hela templet, så här kanske ett av de mest magnifika fika byggnadsverken på den här tiden, skakade sina grundvalar. Och så står det att hela templet fylldes med rök. Och då tänker man, det var ju kanske inte ser jättebra. Att det brinner någonstans kanske. Men det här röken är ju någon slags symbol för hur Herrens härlighet fyller alltihop. Och det blir liksom, ja, så Jesaja försöker förklara vad det som händer här. Och det blir bara jättekonstiga symboler och grejer. Men han får en syn här. Och hela den upplevelsen får honom att han bara känner hur liksom, på något sätt Gud bara genomskådar honom. Ve mig, jag är förlorad i hans reaktion. Det är liksom, jag vet inte hur ni känner, men oftast när vi förknippar tillbedjan och lovsång och det här Guds närvaro, så känner man liksom att åh, vad gott och härligt och mysigt det är. Jesajas reaktion är, ve mig, jag är förlorad. Och det är någonting som man stöter på ganska ofta i Bibeln när folk möter änglar och annat. De faller ner, de blir livrädda. Ett riktigt möte med Gud borde få oss att skaka lite inombords. Det är någonting speciellt som händer här. Det förstår vi, hur Gud möter Jesaja i den här synen i templet. Men det som har hänt här, vi måste stanna upp lite vid hur den här texten inleds. För det säger så här att, Jesaja säger att det år då kung Ussia dog, såg jag Herren. Och det känns ju som ett litet, men vad är det här för ett sammanhang nu då? Vad är det som har hänt här? Vi ska inte prata jättemycket om kung Ussia. Han är inte huvudpersonen. Men det faktum att han precis har gått bort det här året är väldigt viktigt. Därför att kung Ussia hade regerat i nästan 5 decennier. I 50 år. Jag vet inte om ni är, för ett par veckor sedan här så gick Thailands kung, var det väl, som gick bort. Han hade också regerat i 50-60 eller ännu längre kanske. Ja. Och det man kan säga är ju, vi lever ju i tider då det liksom skiftar lite oftare, för vi har mandatperioder och så vidare. Men kung Ussia hade regerat och landet hade varit väldigt stabilt och det hade varit tryggt och han hade regerat, och helt plötsligt så är det den som leder landet och som kungar på den här tiden hade väldigt, väldigt makt. Helt plötsligt dör han. Och om man då haft, de flesta har inget minne av någon annan än kung Ussia liksom. När han dör så skapar det ju en viss oro, en instabilitet, och man vet inte riktigt vad som kommer hända. Och till saken hör också att Israel i den här perioden lever under väldigt mycket yttre hot också. Det assyriska riket väntar på tröskeln nästan, på en chans att få invadera och ockupera. Så det är väldigt oroligt i landet, det är väldigt instabilt. Det är folk vet inte riktigt vad som ska hända. Och nu kastas man in i någon slags kaos, och i allt detta så får Jesaja den här kallelsen att gå ut och vara Guds budbärare. Och det är inte jättesvårt, tycker jag personligen, att dra paralleller lite till våran tid. Där det är mycket oroligt, det känns instabilt, vi vet inte riktigt vad som kommer hända. Det blåser vindar i vårt samhälle över hela vår värld nu, och speciellt nu med tanke på denna vecka, vad som har hänt med presidentvalet i USA. Då många människor är oroliga, vi vet inte vad som kommer hända. Det gäller inte bara oss, utan det gäller överallt, och särskilt kanske i, vet både det som hände med Brexit, med EU-valet, folkomröstningen i England, och så har vi på många andra platser där det råder, där främlingsfientliga vindar blåser, och det är väldigt instabilt och oroligt, och vi vet inte riktigt vad som kommer hända. Och det är en intressant parallell, och jag kan tänka mig att det inte är jättesvårt att göra den här liknelsen och att överbrygga det här, att förstå lite vad det är för situation som Jesaja befinner sig i. Med mycket oro och man vet inte vad som kommer hända. Och en annan intressant sak som också, när Jesaja blir liksom överväldigad av den här synen, så säger han, ve mig, jag är förlorad, ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. En sak som har varit väldigt tydlig i våran tid, både i den liksom valkampanjen som har varit i USA och även vi ser även i vårt eget land, hur det blir en väldigt, det blir ett man har ett visst typ av språkbruk och en viss typ av prat i det offentliga rummet som har blivit legitimt på ett annat sätt än vad jag tycker man upplevt tidigare, med mycket av smutskastning, och man kallar varandra saker, och det blir mer och mer accepterat att prata på ett sätt som inte, som jag tror att går vi ett antal år tillbaka, så är det så varit otänkbart att man i en, till exempel i en politisk debatt, liksom kommer med sådana här personangrepp och anklagelser och pajkastning och smutskastning, och liksom det, handskarna är av, allt är tillåtet. Det finns liksom ingen ömsesidig respekt längre, utan allting är tillåtet, allting är okej. Och tänk på det som Jesaja säger här: jag bor bland ett folk med orena läppar. Det är liksom det tal som finns idag i det offentliga sammanhanget. Vi ser det på nätet. Det är okej att säga vad som helst. Vad som helst är okej. Det finns ingenting som är... man häver ur sig precis vad som helst. Och jag tänker det är ju precis så det är i vår tid. Vi bor ibland ett folk med orena läppar. Det är ett fruktansvärt klimat idag i hur folk uttrycker sig och hur vi talar till varandra. Och Jesaja känner igen sig själv i detta. Han kanske också har dratts med i det här, i den här onda spiralen, liksom den här nedåtgående, liksom där man bara, det blir bara sämre och sämre klimat. Det finns ingen respekt längre, det finns ingen som står upp för varandra, utan man bara pratar skit och pratar strunt. Och det som tidigare kändes som att ja, men det där är vad folk gör på nätet, och det gör man liksom dolt bakom anonymitet. Men vi börjar se det krypa ut även i det offentliga rummet, att man häver ur sig saker. Och vi har kanske varit lite förskonade här, men vi såg det både i efterdyningarna av folkomröstningen i England, och vi ser det nu i efterdyningarna av valet, hur det kommer fram berättelser med folk som helt plötsligt så, man har levt i 30 års tid i lugn och ro, och helt plötsligt kommer folk och säger det ska bli så skönt när ni åker hem, eller liksom man bara liksom häver ur sig mot det, kommer både mot invandrare och mot homosexuella och mot alla möjliga, att man liksom, det blir en helt plötsligt så blir det legitimt att uttrycka de här åsikterna som inte liksom, som inte är okej på något sätt, men helt plötsligt så legitimeras väldigt mycket av negativitet och hat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det är nästan som man skulle kunna läsa de här verserna från den första versen här i kapitel 6, att det år då Donald Trump blev president så såg jag Herren. Det är ungefär samma situation, vi kan jämföra och se det här och försöka sätta oss in i Jesajas situation. För då kommer vi vidare här, vad är det som händer när Jesaja får möta Gud i templet? Och han får den här reaktionen, han säger, jag lever bland ett folk med orena läppar, ve mig, jag förgås, säger han. Och så kommer en av seraferna, flyger fram ett glödande kol och rör vid Jesajas läppar. Det låter inte särskilt angenämt, kan jag tycka. Jag har inte provat, jag rekommenderar inte någon att prova, för jag tror att man skadar sig allvarligt. Och jag tror inte att det fysiskt är just den lösningen. Om man har orena läppar så är det inte kanske just ett riktigt glödande kol, utan det är en symbol för någonting som Gud, när Gud rör vid Jesaja, rör vid hans hjärta, rör vid hans läppar, att helgar honom för ett särskilt syfte. Kolet renar, det bränner bort, hettar upp, värmer, tänder en eld. Är det torrt, finns det någonting som kan ta eld, så tar det antagligen eld när det här kolet får röra vid. Och sen parallell och liknelse till vår värld. Det är en värld som blir allt, där klimatet blir kallare och kallare, och vi, där behövs den här värmen mer än någonsin. Vem vill vara vår budbärare? Vem ska jag sända? Och Jesaja har bara en reaktion på detta. När han fått möta Gud, han inser att det är jag. Sänd mig, säger han. Och när den här kallelsen går ut idag till oss, vem vill vara vår budbärare? Vem ska jag sända? Vad svarar vi då? Svarar vi, jag, sänd mig. Vem vill gå ut i bland ett folk med orena läppar och tala sanning och tala kärlek och sprida värmen som det här glödande kolet ger? Vem vill göra det? Vill du göra det? Vill jag göra det? Är vi redo att svara ja på den frågan? Jag tror att i den här tiden så behövs profeter mer än någonsin. Människor som kan gå ut och tala sanning, tala kärlek, tala till rätta när orättvisor och förtryck och förföljelse och allt det här som kännetecknar vårt samhälle idag, som blir allt kallare och hårdare, det behövs du och jag mer än någonsin. Det behöver vi, att Gud får röra vid våra läppar med sitt glödande kol. Och där behöver vi svara ja på den kallelsen att gå ut och vara Guds budbärare. Och hur ser det ut i våra dagar? Det är klart att det handlar om att tala sanning, och det handlar om att tala gott och att tala kärlek. Och särskilt i våran tid när det blir mer och mer. Jag tänkte på det var 81% av människor som av vita evangelikala kristna röstade på Donald Trump i USA-valet. Och jag hävdar inte att det finns brister hos, fanns brister hos båda de huvudkandidaterna definitivt, men det faktum att man, det finns kristna som gick ut och försökte med bibliska argument tala om varför Donald Trump var en bra kandidat. Och jag bara så här, man gapar. Kristen, vad ska vi kalla honom? Aktivist. Mikael Grenholm heter han, va? Han postade en video på YouTube där han 10 minuter han bara gick igenom punkt för punkt och bara plockade ner de här argumenten som man ofta ser i hur kristna har försvarat med bibliska argument varför de röstar på Trump och varför han var en bra kandidat. Men det funkar inte. Det blir en... Ja. Det faktum att man röstar fram en kandidat som, där man legitimerar att det är okej att prata på ett visst sätt om invandrare. Det är okej att prata på ett visst sätt om kvinnor. Det är okej att göra på det sättet. Det är okej. Det är inte bara okej, utan det är rätt. Och när man pratar om att ja, men han är ju utvald av Gud för den här tiden. Men varför skulle Gud utvälja en sån person? Det är inte... Nej, det funkar inte. Jag får inte ihop det. Och då är det viktigt att vi som kristna står upp för att säga att nej, det är inte okej. Det må vara så att en majoritet av amerikanska kristna tycker så här. Men vi tycker inte det. Vi tycker inte det är okej att prata om invandrare på detta sättet. Vi tycker inte det är okej att prata om folk av en som hör till en annan ras eller samhällsklass eller kön eller sexuell läggning eller vad det än må vara. Det är inte okej att prata på det sättet. Vi lever bland ett folk med orena läppar, men det betyder inte att vi ska acceptera och normalisera det. Det är inte okej, bara för att det är så, bara för att vi nu har en presidenten för en av världens mäktigaste nationer är på detta sättet, så betyder inte det att vi accepterar det och tycker det är okej, utan vi behöver stå upp till försvar för de här minoritetsgrupper, för de svaga, de som just nu är utsatta i det här samhällsklimatet. Och jag säger detta för att nu är det i USA och det var det som hände i England, och det kanske inte är på våran, det är inte det här nu, men det är likt Assyrien som stod på tröskeln, så är det. Vi kanske är där snart. Det är 2 år till nästa val här i Sverige och vi vet inte hur det kommer se ut. Och då är det ännu viktigare att vi redan nu bestämmer oss för att vi tänker stå på de svaga sida. Vi tänker inte acceptera ett allt kallare, hårdare samhällsklimat. Vi behöver vara profeter i våran tid. I efterdyningen av folkomröstningen i England så var det togs ett initiativ där man började ha med några stycken sådana här. Ni ser vad detta är, va? Ser ni vad det är? Säkerhetsnålar. Togs ett initiativ att man uppmanade folk att bära en säkerhetsnål utanför på jackan eller på tröja eller på skjorta eller någonting för att visa att jag är en säker person. Det vill säga, om du känner dig hotad, om du känner dig utsatt, så är jag här för dig. Och man tog inte ställning för vissa saker, utan då var det så här att nej, men då är du, känner du dig utsatt på grund av din nationella tillhörighet, din ras, din sexuella läggning, ditt handikapp, för att du på något sätt tillhör en grupp som just nu är utsatt, så finns jag här för dig. Du kan prata med mig, jag är här, jag finns till för dig, jag är ett stöd. Och nu efter valet i USA så har det här blossat upp på andra sidan Atlanten, men folk har plockat upp detta. Och här kanske känns lite fånigt, men varför du går runt med en säkerhetsstål? Men om 2 år så kanske vi behöver vara där också. Jag vill inte Jag på att säga någonting dumt, måla någonting på väggen säger man ibland när man, om man använder sådana ord. Men jag vill inte vara någon domedagsprofet och säga att det kommer att bli likadant här. Men vi behöver vara redo. Vi behöver vara förberedda. Och vi behöver redan nu arbeta för, vi kan redan nu arbeta för ett bättre klimat, en varmare värld. Politiker kommer inte lösa det. Men vi bär ju på någonting. Vi har ju fått ett glödande kol i våra hjärtan, i våra liv. Vi har ju fått någonting som kan värma upp. Vi bär ju på någonting. Och det är upp till oss att Gud frågar efter budbärare. Vem vill gå ut? Vem ska jag sända? Det är upp till oss att gensvara på det. Vi kan inte förlita oss på att den eller den politiska ledaren eller det politiska partiet ska lösa det. Och vi ska inte heller liksom låta oss tryckas ner, utan påminna om det som vi hörde här i början, att oavsett vem det är som leder, så vet vi ändå att det finns någon som leder. Det finns en kung. Det finns ett annat rike som är bättre än alla den här världens riken. Och det är den kungen som vi tjänar. Och det är det riket som vi tillhör. Och det är det riket som vi vill proklamera och utbreda. Så oavsett hur världen ser ut, så vet vi att det är fortfarande Gud som regerar. Det är fortfarande Gud som har all makt. Men Gud vill sända oss. Och därför behöver vi gensvara. Här är jag, sänd mig. Herre, idag går en kallelse ut till oss. Varje dag går en kallelse ut till oss ifrån himlen, ifrån din tron, Gud. Vem vill gå? Vem vill vara vår budbärare? Vem ska jag sända? Och Herre, vi vill vara de som svarar ja. Herre, vi lever ibland ett folk med orena läppar. Vi kanske har orena läppar själva. Vi känner att vi förgås. Vi känner att vi kan inte bära den bördan, kanske den uppgiften. Men Herre, jag ber att ditt glödande kol ska få vidröra oss. Tända det här hoppet, det här modet, den här kärleken, den här glöden som behövs finnas i våra hjärtan. Så att vi kan svara Gud när du kallar att här är jag, sänd mig. Vi vill gå ut i våran värld idag. Vi vill inte vänta på att det ska bli sämre, vi vill inte vänta på att det ska bli bättre. Utan idag vill vi tjäna dig, Herre. Idag vill vi vara en nästa för den som behöver i vårat samhälle. Jag ber dig, Herre, låt din kyrka över hela vår värld få mobiliseras till att bli en kraft och en rörelse för godhet, för kärlek, för hopp, för trygghet. Herre, vi vill inte ta ställning för vare sig det ena eller det andra, men vi vet att du, Jesus, du var ingen politiker, men ditt budskap var i högsta grad politiskt. För att det talar om hur vi ska vara mot varandra. Det talar om vilken typ av värld och vilket samhälle vi vill ha, vi vill sträva efter. Så jag ber dig idag för var och en som är här. Och jag ber dig för hela din kyrka, Gud. Att du reser oss upp, att vi ställer oss på våra fötter och vi går ut och gör ditt verk i vår värld. I din kraft, Herre. Jag ber för var och en som känner att den behöver vidröras av det här glödande kolet. Som kanske just nu känner sig modfälld. Som kanske just nu känner oro inför vår värld. Som kanske är otrygg. Jag ber, Herre, att du ska omsluta och omge med trygghet. Att du ska resa upp oss till att finnas där för varandra. Att inte bara säga Gud välsigne dig, utan faktiskt finnas där för varandra. Att stå upp. Praktiskt, fysiskt, med ord och med handling. Och få vara där. Och skapa och göra den här världen mer trygg och mer säker. Mer välkomnande och mer full av kärlek och glädje och hopp. I Jesu namn. Amen.